Tack så jättemycket. Härlig lovsång. Duktiga ni är. Ni kan minsann vara glada, hörni. Va? Jag ger dem en riktig applåd. Underbart. Det är som att ställa sig i en duf. Stå och dufa. Ja, kära Gud. Ja. Jag får göra som alla andra så här. Ja, tack så jättemycket för inbjudan. Vilken härlig dag vi har idag. Visst är det skönt när solen är framme, va? Man blir glad. Kära Gud. Jag läste en fantastisk artikel som handlar om glädje. Att ett rejält gapskratt om dagen, det är rena medicinen. Och när jag läste det så tänkte jag, ja men då är jag ett levande apotek som går omkring. För jag brukar skratta rätt mycket och jag är en glad människa. Jag var glad innan jag blev frälst också. Och sen blev jag ännu gladare. Ja men det är fantastiskt alltså. Och så stod det i den här artikeln att ett riktigt gapflabb om dagen förlöser 100 gånger mer endorfiner i kroppen än vad morfin gör. Ja, men det var väl en glädjande nyhet, va? Så liksom är du dålig så ett rejält gapflabb alltså, så upp med dig. Det är ju helt underbart alltså. Så att, vad räcker du? Gå och titta dig i spegeln nu så kan du börja skratta. Ja, kära Gud. Ja. Kära Jesus, tack att du är den gladaste utav de gladaste. Det står ju faktiskt i ditt ord här, svart på vitt. Att du är smord med glädjens olja mer än alla dina medbrödrar. Så Jesus, den Jesus som jag har lärt känna, det är en glad herre. Jag är så tacksam för det. Du är en glad herre som jag har. Och dig vill jag efterlikna. Herre, jag ber för varenda en som är här idag. Jag ber, Herre, att det är du som ska röra vid var en människas hjärta och sinne. Öppna våra sinnen. Öppna våra hjärtan. Så vi kan lyssna och höra vad du, helig ande, har att säga till oss. Jag ber dig, Herre, från hela mitt hjärta att detta må ske. Och jag tackar dig för var en som är här. Varenda en här är dyrbar i dina ögon, Herre. Du har betalt ett så dyrt pris för varje människas frälsning. Och det är vi dig evigt tacksamma för. Tack Jesus. Amen. Jesus, han pratar ju väldigt mycket i liknelser, det vet ni. Och varför gjorde han det? Nu är det för vi är ju så tröga till att fatta ju, så att vi måste ju få lite liknelser där och då så att vi begriper vad han säger. Så att så jag tänkte ta själv en liknelse här idag så att ni begriper vad jag säger. Och nu pratar jag ju skånska. Vem var det som sa det? Det var det ju. Så att jag ber också att Herren, han ändrar skånskan i ditt öra till, vad är det, värmländska? Nej, men västgötadialekten här. Ni har så härlig dialekt. Jag är avundsjuk för att ni pratar så vackert. Men jag förstår att du är avundsjuk på mig, för jag pratar ju ännu vackrare. Nej, men det är helt underbart att möta syskon. Man möter syskon så här och man har aldrig sett varandra innan. Och ändå så bara är det som connection så där, va? Visst är det väl härligt? Varför? Varför vi har samma pappa? Vi har bara olika mor. Men vi har samma pappa. Det är fantastiskt. Så idag så tänkte jag ta med dig på en liten historia som ska få dig att fatta några bibelord som jag kommer till att lyfta fram sen. 1973 så blev jag inkallad att göra värnplikten. Och det var... Skulle vi med det som plockar fram den fina svenska flaggan på den? Var det du? Kan du inte ta fram flaggan igen? Visst är den vacker, vår flagga? Va? Jag är stolt över vår flagga. Där är den. 1973 så kallade Svea rike mig in att göra lumpen, värnplikten, rekryten. Vad man nu har för namn på det. Och vet ni hur och häpna? När jag kom in dit så blev jag fullständigt totalt avklädd. Jag fick inte ens behålla mina egna kalsonger. Jag fick kronans kalsonger. Jag fick kronans strumpor. Jag fick kronans byxor. Kronans... underkläder, jag fick kronans M59, M60. Jag fick precis allt. Jag fick tilldelat en säng, madrass, kudde, lakan. Jag fick själv bädda den. Men jag fick allting. Jag fick skor. Och jag hade hört de som hade gjort lumpen innan mig. De sa, Alf, när du kommer in och ska göra lumpen, välj inte ut de här nya fina kängorna som ser så vackra ut. Ta de som ser mest anskrämliga ut. Riktigt gamla, ingungna, insletna, men med en ny sula. Ta dem. Och jag förstår varför. För det fanns, jag hade kompisar på luckan som tog dessa nya, fina, blanka, fina kängor. Alltså marschkängor. Mina, de var mjuka i lädret. De var sköna och på sig. De andra, de fick skoskav. Det fick inte jag. Men jag fick precis allting. Jag fick 3 mål mat om dagen. Torsdagen var den bästa dagen. Fick vi ärtsoppa. Jag ska säga, den ärtsoppan, den gick inte av för hackor. Den godaste ärtsoppan jag någonsin har ätit. De kunde sin sak, de här mattanterna. Men sen så var det en konstig lukt på luckan på kvällen. Jag förstår inte varför. Men i alla fall, ärtsoppa och så var det pannkakor och sylt och grädde. Fantastiskt alltså. Och vet ni, jag fick pengar varje dag. 7 kronor. Fantastiskt, 7 spänn om dagen alltså. Så jag kunde gå till marktenteriet och fika. Och vet du, en sak till. Jag behövde aldrig bekymra mig om någonting. Jag behövde liksom inte ligga där och skrynkla huvudet på kvällen och undra om jag får någon mat imorgon. Undra om jag får liksom, har jag fortfarande kläderna kvar här eller? Jag behövde aldrig ta upp en plånbok och betala för någonting utav detta. Därför Svea rike stod för hela konkarongen. Jag fick ett vapen, AK-4, som jag fick lära mig att plocka isär och sätta ihop i totalt mörker. Man skulle lära känna sitt vapen. Det roliga var för att när jag mönstrade så jag ville så gärna till flottan. Och då skulle man skriva 3 alternativ. Och jag skrev flottan, Nummer ett, två, flottan. Och nummer tre, flottan. Så när jag kom in till den här mönstringsgubben där så sa han, ja, jag ser att du gillar flottan. Ja, men du passar säkert bra där. Och jag var jättenöjd. Och sen fick jag inkallelseordern. T4 i Hässleholm. Trängen. Så jag fick alltså, vi byggde vägar, byggde broar. Jag tillhörde det kompani som kallas för pionjärerna. Och det var vi som var längst fram. En pionjär hade medellivslängd i krigstid 3,7 sekunder. Så antingen var det att du dog eller så överlevde du. Det var liksom inget mitt emellan. Så det var rätt så farliga grejer egentligen. Men jag fick tillgillat en lastbil och ett treaxlat släp. Och på den så var det en caterpillar. Det var för att vi skulle kunna göra vägar och så här. Och det gjorde vi också. Vi hjälpte bönder att göra nya vägar och så där. Så det var riktigt roligt alltså. Men det som inte var roligt, det var när man skulle ut och marschera och ligga och kräla i dynga och så där. Det var inte så kul. Men det fanns en sak som jag inte tyckte om när jag gjorde lumpen, men som jag förstår i efterhand egentligen var det som var egentligen det mest betydelsefulla. Och vad var det? Jag fick lära, ja du vet. Min fru räckte upp handen. Jag ställde inte någon fråga. Jag vet vad det mest betydelsefulla var. Det var att Svensson här, 3573 Svensson, fick lära sig en sak, fick lära mig att lyda order. Och det var minsann inte så lätt i begynnelsen. Det händer någonting med en. När det finns någon som är över en som ska berätta för en vad man ska göra. Och idag kan jag säga att idag så är det, jag känner inte igen Sverige idag som det var 1973. Visst, vi kom in där, bångstyriga killar, och vi kom lite överallt ifrån i landet. Och så skulle vi ju lära oss att samarbeta och jobba tillsammans. Och där var en, han var överförir. Han var bara ett år äldre än mig. Och det var inte lätt att lyda han. Men man var tvungen att... Jag kan säga, ja, jag vill inte berätta vad som hände. Men jag fick i alla fall kompaniförbud. Och då får man inte åka hem på permission. Och det var för att jag var olyd. Men efterhand så kan jag säga att det var det mest nyttigaste. Det var detta att jag fick lära mig att lyda ord. Och det var ju en fantastisk sak. Jag behövde aldrig bekymra mig överhuvudtaget om någonting. Mat, kläder, fordon. Alltså, allt som behövdes, vapen, ammunition. Jag behövde aldrig sängen. Jag behövde aldrig ta upp min egen plånbok och betala för någonting. Svea rike fixa allting. Det var 1973. 1982 så är jag med om en helt ny inkallelse. In ett litet bindestreck kallelse. Då fick jag en ny kallelse. Du har inte utvalt mig, säger Jesus. Utan jag har utvalt dig. Och jag har bestämt att du ska gå och stad och bära frukt. Sådan frukt som blir beståndande. Jesus han säger vidare, Varför bekymrar ni er? Varför går ni runt och bekymrar er? Det står så intressant. Är det okej att jag bara pratar fritt för hjärtat? Jesus han säger, han börjar med att säga så här. Ingen kan tjäna Gud och mammon. Till antingen kommer man älska den ena och hata den andra, hålla sig till den förra eller förakta den senare. Matteus 6. Så kommer nästa vers och där står ett ord. Och där står därför. Och när ordet därför står så är det en jätteviktig sak. För det hänger ihop med det som är innan. Och många tänker här när jag säger mammon så är det många som tänker pengar. Men jag skulle vilja lyfta fram, och det kan du mycket väl göra. Jag ska inte ta väck det från dig. Men jag skulle vilja lägga till en sak när det gäller mammon. Mammon, och det är Jesus, vår egen herre, som lyfter fram detta. Han säger, därför säger jag er, gör er inte bekymmer. Så jag skulle vilja påstå att mammon betyder också att du ska inte göra dig bekymmer. När Anna-Lena och jag blev frälsta så är det så att jag kommer ju helt utifrån världen. Så jag är inte arg på mig. Men jag var inte religiöst skadad. Jag har inte växt upp i något religiöst hem, något kristet hem. Jag hade ingenting med mig i bagaget. Utan när jag blev frälst så började jag läsa Bibeln. Och för min del så... Och nu säger jag som det var för mig. Och det är inte för att jag ska trycka på att det är så här du ska göra. Absolut inte. Men vägen som Gud hade med mig. Det var att han väckte mig 3 på natten. Och bara bong, så var jag klar vaken. Efter jag hade blivit frälst. Och jag ligger där i sängen och är klar vaken. Alltså fullständigt totalt klar vaken. Och det värsta jag vet är att ligga och snurra runt i sängen och inte kunna sova. Så jag gick upp. Och så satte jag mig. Och där började mitt stora äventyr. För där satt jag och Gud tillsammans. Och vi satt och pratade med varandra. Jag hade öppen Bibeln. Jag kunde sitta och läsa en enda vers. Jag kunde hålla på med den i 2 timmar innan poletten trillade ner i mig. Och när den väl trillade ner i mig så var det det som jag tog och berättade för andra. För jag kunde bara berätta det som jag själv hade fått uppenbarat i mitt eget hjärta. Så började det för mig. Och de stunderna på nätterna. Det är ju så att Anna-Lena och jag, vi har ju en hel drös med barn. Vi har 8 barn. 7 egna och 1 fosterbarn. Och vi har 20 barnbarn. Men det hade vi inte då. Nej, det är ju berättar nu här. Men då, vi hade i alla fall, många hade vi Anna-Lena? Hade vi bara 3? Ja, det hade vi. Vi hade 3. Vi fick 5 barn på 7 år så det gick väldigt snabbt. Alltså. Det räckte jag gick förbi Anna-Lena så blev hon gravid. Jag fattar inte det. Så det var så lätt för att bli gravid. Jag bara riste kalsongerna så blev hon gravid. Nej, men i alla fall så kom jag om. Vad sa jag innan? Ja, just det. Jag satt där. Ja. Och det var fantastiskt alltså. Helt underbart. Ja, men det var något annat jag skulle säga. Ja. Nej, ja. Vi går vidare till... Oj! Nu så. Nu ska jag göra någonting här som jag inte så var med. Jag har tagit med mig datorn här. Jag började skriva ner i min dator innan. Jag alltid bara använt papper och penna. Därför jag lärde mig tidigt i min frälsning att det svagaste bläck är starkare än det starkaste minne. Så fort Herren han sa någonting till mig så brukar jag skriva ner det. För hur många har varit med om du har fått liksom jättehäftiga grejer och så tänker du ska komma ihåg det. Men du glömmer det. Så att en liten notering där, det är bra. Ja, tillbaks till detta. 1982 så fick jag min kallelse ifrån Gud. Du har inte utvalt mig, jag har utvalt dig. Och som jag citerar här ifrån Matteus 6. Gör dig inga bekymmer vad du ska äta, vad du ska klä dig med. Ja, ni vet allt detta som står i Matteus 6. Så när Anna-Lena och jag blev frälsta så bestämde vi oss för att vi skulle lita på Gud fullt ut. Och jag kan säga, jag står som ett absolut levande vittne att Gud han tog hand om oss precis på alla sätt. Vi gick en bibelskola nere i Nyhamnsläge som ligger mellan Höganäs och Mölle. En väldigt vacker plats i Skåne. Och det var så att för att ta oss dit där så var jag tvungen att köra och hämta svärmor för hon skulle passa barnen. Och sen så körde vi till Nyhamnsläge och sen körde vi tillbaka och sen skjutsade jag hem svärmor igen. Och då hade hon alltid bakat och fixat och gjort fint. Och passade då barnen så Anna-Lena och jag kunde gå bibelskola. Det blev 16 mil. En måndag morgon så sa jag till Anna-Lena, tyvärr Anna-Lena, vi kan inte köra till bibelskolan idag. Vi har inte en droppe bensin i tanken. Det är helt tomt. Vi hade en gammal rostig Volvo som såg ut som Gevalia Mälarost ungefär. Och det var den här tankmätaren. Den stod alltså så långt ner den kunde, nere på det röda där. Och det var inte så att det var fel på tankmätaren. Men Anna-Lena hon sa så här. Du, har nu Gud sagt att han är Jehova Jire, Herren vår försörjare, så får vi väl ändå lita på det. Vi kör. Ja, gör vi. Så körde vi. Körde 16 mil. Inte en bensindrop i tanken. Körde 16 mil. Det var måndagen. Vi hade inga pengar på tisdagen heller. Så körde 16 mil på tisdagen. Vi hade inga pengar på onsdagen heller. Vi körde 16 mil på onsdagen. Vi körde 16 mil på torsdagen. Och vi körde 8 mil på fredag. Hoppsan, hoppsan. 8 mil bara. Då kom ni inte tillbaks då. Nej, men det hände en sak på den här bibelskolan. Vi sitter och fikar och så sitter den helt främmande kar mitt framför mig. Och så säger han till mig, ta din hand under bordet. Och jag tittar på hans så mina tankar, du, jag är inte intresserad. Jag är härligt gift. Så, nej, ta din hand under bordet. Så känner pappa så, har han skrivit brev till mig? Så var det 200 kronor. Och det var första gången i mitt liv som jag var med om en sån sak. Så jag sitter där och har 200 kronor i handen. Så varför ger du mig detta? Nej, Gud han sa till mig att jag ska ge dig 200 kronor. Gjorde han? Ja. Ja, men då får jag ju tacka Gud. Men jag får ju tacka dig också att du gör den här handlingen. Jag var lite chockad. Så Det var första gången jag också var med om en sån sak. Fick 200 kronor. Så vad hände då när vi skulle åka hem? Jo, bilen gick igång och kom precis upp på vägen. Och så slutade den lite svagt så här ner. Och där nere låg en gulfmack. Så precis när jag kom upp där så stannade motorn. Och så rullade jag ner till den här gulfmacken. Och så tog jag fram 100 kronor. Kan jag få 100 kronor bensin, tack? Och då gick den här lilla bensinmätaren och rörde den sig upp en bit. Så vi hade kört utan en droppe bensin i tanken 72 mil. Ja, ni får gärna ge han en applåd. Alltså jag har mängder med sådana här vittnesbörd jag kan berätta. Jättemånga. Det var en man som kom hem till oss 1986. Och så bjuder jag han på ett glas saft. När jag ger han ett glas saft så talar Herrens ande till denna mannen. Han som gav dig ett glas saft ska du få se med kött resten av ditt liv. Så gick det några veckor och så ringer telefonen. Och grejen är att jag aldrig sett denna mannen innan. Aldrig. Så går det några veckor och så ringer denna mannen till mig. Hur många kotletter vill du ha i varje påse? Vadå många kotletter? Ja, hur vill du ha? Hur många vill du ha i varje påse? Han slaktade grisar till oss och fyllade vår frys. Och det var inte bara en gång, det var massor utav gånger. Så till och med när vi gick i babyskola upp i Uppsala, då kör han från Skåne upp och fyller vår frys. Varför? Därför Anna-Lena och jag, vi gjorde oss inte bekymmer. Vad vi skulle äta, vad vi skulle klä oss med. Vi litade på att Gud är Jehova Jire, Herren vår försörjare. Det gick så långt, vänner, så skattemösen, han skentaxerar mig. Han ringer till mig och säger, vad lever ni på? Ni lever så långt, långt, långt under existensminimum som någon människa kan leva. Och jag tänkte säga till honom, då har vi inte du med att göra. Men i alla fall. Han sa det, jag ska skentaxera dig för du svartjobbar. Nej, det gör jag inte alls. Herren är min försörjare. Vad sa du? Jo, jag sa Herren är min försörjare. Vad säger du? Jag sa Herren är min försörjare. Är du inte klok? Sa han till mig. Och han arg som ett biva. Jag fick bruna kuvert. Han skickade nästan dagligen. Jag fick ett nytt brunt kuvert nästan varenda då. Och sist var han så arg. Så han till och med gav oss straffavgifter. På 20 000 utöver 50 000. Och för mig 50, eller för oss 50 000 plus straffavgifter på 20, 70 000. Detta var på 80-talet, jag pratar om 80-talet. Det var jättemycket pengar. Det var ju nästan inte någon i Sverige som tjänade så mycket på ett år. 70 000. Jo, det var det ju. Här åker han till exempel. Men i alla fall... Jag sa, vad ska jag göra, herre? Vad ska jag göra? Alltså han bara bestämmer sig för att skentaxera oss. Jag berättade för honom att jag var själv ute i skogen och fällde trä. Och drog hem dem och klöv ved och eldade med ved. Värmde vårt hus med det. Och ja... Jag berättar ibland så ligger det ett brev i vår brevlåda och där så ligger det en tusenlapp och så står det: Gud välsigne er, vi ber för er. Och ingen avsändare, vi vet inte alls vem det är för. Och ibland finns det folk som kommer hem till oss som går förbi vår lilla klämma i köket där vi hängde alla räkningarna. Så bara gick de förbi och så bara vum, så bara drog de med räkning och så betalade de den åt oss. Vi levde på ett så fullständigt, totalt, övernaturligt sätt. Så vi blev alltså skentaxerade. Och så sitter jag hemma och säger: gode Gud, vad ska vi göra? Så jag sitter i min bönefåtölj och sitter och ber. Och så bara får jag Jesaja 54 och 17. Jag hade inte en blekast aning vad det stod. Så slår jag upp det. Så står där: varje tunga som upphäver sig för att gå till rätta med dig, den skall du få domfälld. För det är Herrens tjänares arvedel, den rätt de ska infå ifrån mig, säger Herren. När jag läser det så bara känner jag, det är klart. Det är färdigt. Rättegången skulle vara längre fram. Och jag bara visste, Herre, du tar hand om detta. Vad hände i rättegången då? Vi blev helt frikända. Helt frikänd. Ni får gärna ge Jesus en applåd. Vi blev fullständigt frikända. Vi levde så här. Vi levde ett fullständigt, totalt övernaturligt liv. På alla områden. Varför? Därför att nu var det inte Svea rike längre. Ja, du får inte ta fram Svea eller flaggen. Utan nu så tillhörde jag något som heter Guds rike. Ett rike som aldrig någonsin ska försvinna. Alla andra rike kommer och går. Men Guds rike för evigt består. Alltså, fattar du vilket rike du tillhör? Handen på, fattar du vilket rike du tillhör? Alltså, det är så stort alltså. Det är helt underbart. Vad säger du? Du ser ju så glad ut alltid när man predikar. Åh, Jesus. Vilket rike är Guds riket? Och tänk att du och jag, vi tillhör det riket. Han tar hand om dig på alla sätt. Du behöver inte bekymra dig. Har du sett en fågel med rynkor i pannan?
Nej.
Jag har aldrig sett en fågel som bekymrar sig. Jag ska få min mat idag ifrån. Nej. Alltså, vi bor nere i Skåne och där finns ju jättemycket gäss där nere. Det finns kanske här uppe också. Men det är mycket gäss. Alltså gåsar, som vi säger. Gåsar. Och de är ju ute på böndernas åkrar. Det kan vara hundratals, jag tror, ja, och tusentals. Och de går där och liksom tänker, liksom alla ser de feta och goa ut alltså. Och de går där och käkar. Ja, det är mat. Ja, Jesus. Varför bekymrar man sig för ditten och datten, när vi har en så stor Gud som har skapat hela universum, som har skapat den minsta lilla, jag vet inte vad det heter, det som allra minst, men det allra minsta, ja? Nej, där finns mycket mindre än det. Ja, de här jätte, och det fungerar, och så detta jättestora. Men liksom, vi lever här i en vintergata och så bestämde han sig för att nej, nu ska vi fixa till jorden här. Och där ska jag göra det som är det finaste av allt. Jag ska göra det absolut kronan på verket. Människan. Och så fixar han till dig. Du är hans avbild. Att vara honom lik. Kära Jesus. Jag tycker det är så stort. Visst är det, ibland är det svårt att predika. Man har svårt för att få fram egentligen. Det är så mycket som liksom bubblar här inne. Så ibland är det så mycket så det stokar sig. Ibland sitter jag bara och gråter. Jag brukar se, vi har en liten brygga som jag har byggt nere i Blekinge. Vi har en stuga där nere. Så jag har byggt en liten brygga, så jag har en liten båt där. Så jag brukar vara ute och fiska. Ibland sitter jag bara på bryggan och bara tackar Gud. Så underbart är allting. En dag så kom grannfrun. Så sa hon, kan jag få prata med dig? Ja visst, det är klart. Du vet att folk här omkring säger att du är tokig. Ja, men vad intressant, sa jag. Det var ju intressant att höra. Vad tycker du då? Tycker du att jag är tokig? Nej, det tycker jag inte. Varför säger de att jag är tokig? Jo, för du brukar väl sitta på din brygga och prisa Gud. Stämmer det? Ja, så det stämmer. Ibland kan jag inte låta bli och lyfta mina händer. Jag sitter där och prisar Gud och tackar honom. Vad tycker du om det då? Ja, det ser härligt ut. Skulle du också vilja göra det? Ja, det hade jag velat. Har du Jesus i ditt hjärta? Nej. Skulle du vilja ha Jesus i ditt hjärta? Ja, det hade jag velat. Ja, men sträck fram dina händer så ber vi då. Och så bad vi och så tog hon emot Jesus. Dagen efter skriver hon på Facebook. Igår började jag ett nytt liv. Visst är det härligt? Jag har inte vittnat för henne. Jag har inte predikat för henne. Jag hade bara lyft mina händer och prisat Gud. Vet folk, de tittar på dig. De ser på dig. Då kommer jag ihåg en gång. Så var Anna-Lena och jag handlade i en affär. Och jag var lite sur på Anna-Lena. Så jag var lite arg. Och så kommer det två små rara tanter. Ja, tanter, jag är själv en gammal gubbe. Där kom två tanter i min ålder. Och de kom fram där och, där är ju du, kan vi få krama dig? Och jag bara tänkte, jag har ju aldrig sett dem. Ja, vi har sett dig på tv, det är så roligt när du är på tv och pratar. Och jag bara tänkte, gode Gud, känner folk mig här också. Sen har man ju fått skärpa sig. Så att man inte gör bort sig. Jag vet, folk de tittar på dig och mig. Faktiskt mycket mer än vad vi tror. Vi är kanske den enda Bibeln som de läser. Förstår du när jag säger så? Ja, det är gott. Kära Jesus. Vi är alltså Herrens soldater. Vi tillhör en armé också. Vi är så mycket, mycket mer än det också. Men vi är faktiskt mitt uppe i en strid. Vare sig vi tycker om det eller ej, så är vi mitt uppe i en andlig fight. Vi hade en händelse i Örkelljunga. Jag stod och predikade på torget och så var det några som gick förbi där och blev jättearga på mig. För jag stod och sa att Gud älskar alla människor men han hatar synden. Synden hatar han men han älskar människan. han har, och så tog jag upp detta med homosexualitet. Jag sa, Gud älskar de människorna, men han hatar synden. Och det är klart, man kan alltid bli missuppfattad och bli rejält där. Och tydligen så var det några som jobbade inom Mörkningar kommun. Så när jag kom hem efter torgmötet så ringer socialchefen mig. Och säger, kan du komma ner på socialkontoret? Jag skulle vilja förhöra dig. Jaha, tänkte jag, det är ju lustigt. Så kommer ner där och då sitter socialchefen där och sitter 12 stycken socialassistenter. Och hälften av dem där, de var riktigt, riktigt arga, kan jag säga. Och du vet att jag hade Bibeln med mig. Och jag vet att Gud och jag, då är man alltid i majoritet. Så att det är alltid gott att ha Herren med sig. Så där så sätter de igång och hugger på mig och angriper mig väldigt. Så jag sa, jag tänker inte svara själv vad jag tycker och tänker. Jag tänker bara låta Guds ord få svara på alla anklagelser mot mig. Så jag satt där i 2 timmar och läste Bibeln för dem. Och sen så när jag åkte hem så kände jag så här, Herre, kan jag få lov att be hur jag vill? Och jag känner att jag får grönljus från himmelen. Så jag går in i min bönekammare hemma och sätter igång och ber. Och jag säger dessa ord, Herre, finns det människor som sitter i Örkningar kommun som hatar dig så mycket, så ber jag att de ska flytta härifrån. Och så ska det komma in andra människor som älskar dig. Så bad jag. Fast jag stod på lite i ullstrumporna när jag bad. Det var lite Chikabahaya-bönor där, va? Så i alla fall så jag tror det går 3 eller 4 dagar. Så står det i tidningen i NST, Nordvästra Skånes tidning som ingår i Helsingborgs Dagblad. Så står det något mycket märkligt har hänt i Örkningar kommun. 6 stycken socialassistenter har flytt ifrån kommunen. Och sen var det en stor annons inne i tidningen där det stod, vi söker 6 stycken nya socialassistenter. Det kallas med att ha makt med Gud. Förstår du? Det är faktiskt du och jag som ska bestämma var skåpet ska stå. Det är inte världen som ska göra det. Det är du och jag i vår bönekammare. Bönekammaren är en underbar plats. Men ack vilken fight det är varenda gång man ska gå in där. Det är någon mer än jag som upplevt det. Ja. Det är alltid en fight. Men det är lika skönt när man väl har varit där. Och då säger man, gode Gud, varför är jag inte här oftare? För det är helt underbart att få vara i bönekammaren. Det är ett vapen vi har fått. I lumpen, Svea rike, fick jag en AK-4 som jag lärde mig. Men har Gud också vapen att ge dig och mig då? Ja, det har han. Jag ska läsa det högt för dig. Tack Jesus. Det står så här. Uppsan, det var ju inte den ju. Jag har öppnat fel. Jag kan ta det fritt och hjärtat. Våra stridsvapen, står det. Våra stridsvapen är inte av kötslig art. De är tvärtom så mäktiga inför Gud att vi kan bryta ner tankebyggnader och höga bålverk som reses upp mot kunskapen om Gud. Det står stridsvapen. Vad är ett stridsvapen i Guds riket? Jag kan säga att ett stridsvapen, det är inte defensivt, det är offensivt. Varför ska vi sitta och vänta på allt elände som djävulen håller på med? Varför inte ligga före istället och se till att binda den starke? Bind den starke först, så kan du gå in och plundra hans hus. Halleluja. Jag hoppas att detta kittar lite innan de rebenen på dig. Att det är fantastiskt att få vara en troende människa och få agera och röra sig i hans rike och se till att det blir rättvänt i vårt land. Halleluja. Ja. När Jesus han säger genom mitt namn skall de driva ut onda andar. Vänner, Jesus säger inte detta som ett förslag. Det är inget förslag. Det är en order. Det är en befallning. Varför händer det så lite i våra kyrkor? Ja, jag tror det är väldigt enkelt faktiskt. Det finns mycket ordervägran. Det är inte många som lyder vad Jesus säger. Varför kallar ni mig herre, herre och gör ändå inte vad jag säger? Du behöver inte ha någon som ställer sig och profeterar över dig som säger ja, jag upplever att du ska gå ut och lägga händerna på sjuka. Det kan du läsa innantill i instruktionsboken för en soldat. Jag säger som Jesus han säger, som han sa till fariseerna och skriftlärde. Har ni aldrig läst? Det är dags, vänner, att vi öppnar våra biblar igen och börjar ta Guds ord på allvar. Älskar du mig ännu? Det är dags, vänner, att vi tar Gud på allvar. Jag ska säga en väldigt bra grej. Det finns inget tråkigare att vara en kristen och leva ett mediokert liv. Det är det tråkigaste som finns. Men att leva och ha elden i sig och få se hur människor blir satta fria. Det var en kvinna som ringde till mig och sa, kan du komma och hjälpa mig att be för en kvinna? Hon är totalt söndervriden i hela sin kropp. Fylld av demoner. Och så kommer vi ska träffas ute i skogen där vi kunde stå på i ullstrumporna och be så vi inte störde någon. Så vi träffades i hon som ringde till mig. I hennes stuga som låg alldeles enskilt. Så kom jag dit där och så möter jag en jättevacker kvinna. Som är fullständigt totalt söndervriden i hela sin kropp. Armar och allting, det är tvistat runt. Alltså. Jag har aldrig sett något så hemskt. Och jag liksom tittar på den här kvinnan och säger, gode Gud, vad är det med henne? Vad är det? Och så får jag en helig ande säger en sak till mig som jag tänker, nej, kan det verkligen stämma? Då säger en helig ande säger till mig, hon har ett djupt förakt för sin man och män i övrigt. Och jag tänker, nej, jag kan inte, kan det stämma? Men ja, jag tänker, jag måste lyda. Så när vi ber där så går jag fram till henne och säger jag, du har ett väldigt djupt förakt för din man och för män i allmänhet. Och då manifesterar sig demonen. Hon börjar skrika, hon kastar sig på golvet. Jag ålar som en orm på golvet där. Och jag visste att jag hade träffat mitt i prick. Så då tog jag auktoritet i andvärlden och slängde ut de här demonerna ur henne. Och då hör jag där. Och så står hon framför mig och är fullständigt, totalt återställd. Alldeles hel. Helt underbart. Vi har vapen. Vi ska använda dem. Jag berättade på korvfikan här igår. Det var goda korvar förresten. Speciellt de som var spräkta. Nere på korvfikan så berättade jag en liten snut. Jag ska berätta den för allihopa här. Jag är predikar på ett ställe. Och innan jag säger amen så bara rusar alla människor fram vill ha förbön. Och jag brukar alltid fråga så här. Vad vill du att Jesus ska göra för dig? Och varför frågar jag det? Jo, det är bara för att jag ska veta hur jag ska be. Jag är ingen tankelösare. Även om Gud kan uppenbara för mig ibland vad det är. Men så kommer jag till en kvinna. Jaha, vad vill du att Jesus ska göra för dig? Hon bara står där och tittar på mig. Så jag frågar henne igen. Hon säger inget. Då kommer en annan kvinna och rycker mig i armen. Så säger hon, det är min väninna. Jag har tagit med henne på detta möte. Hon är 38 år gammal. Hon har aldrig hört och aldrig pratat. Hon är dövstum ända sedan födseln. Så jag tar ett steg tillbaka så säger jag, Herre, hur ska jag be? Då hör den heliga ande säga till mig, det är en dövstum ande, kasta ut den. Och jag hade med mig ett team och en av dem, det var en lantbrukare utanför Hässleholm, heter Bengt. Så jag sa till Bengt, han hade videokamera med sig. Bengt, ställ dig snett bakom mig. För jag visste när den heliga ande säger klara ord till mig. Då vet jag att det finns ett mirakel. Och då säger jag till Bengt. Ställ dig snett bakom och filma. Det kommer att ske ett mirakel här. Så går jag fram till kvinnan. Och näpsar den här dövstomanden. Och kastar ut den i Jesu namn. Förstår ni? I Jesu namn. Inte i mitt namn. I Jesu namn. Tänk dig själv, du är 38 år, aldrig hört ett ljud, aldrig kunnat prata. Rättvis så hör hon allting. Bara på bråkdelen av sekund så tjuff, ljud öppnar hennes öron. Tror ni att man blir chockad då? Ja, det blir hon. Hon blir helt så här, alldeles chockad. Och Bengt han står där och filmar. Så säger jag till henne, tacka Jesus. Då tar hon på 38 år och formar sitt första ord. Nying, nying. Tänkte aldrig prata till henne. Nying, nying. Jesus. 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 Jesus, thank you, Jesus. Det är alldeles tyst i hela lokalen. Sen har utbrutit ett sånt jubel. Alltså. Jag får ett brev från pastorn. Han skriver, den före detta dövstoma kvinnan är med i kören och sjunger nu. Är det inte underbart, vänner? Gud har gett dig samma vapen. Gud har gett dig samma möjligheter. När han säger dessa tecken skall så är det inget förslag. Det är en order. Dessa tecken skall åtfölja dem som tror. Punkt. Där står inte pastor, där står inte evangelist, där står inte någonting utav det uppräknat. Där står att dessa tecken ska åtfölja dem som. Vad sa ni?
Tror.
Vad sa ni?
Tror.
Alltså ska du åtfölja dig om du är en troende. Är du inte en troende så kan du bli det här idag. Det är fantastiskt att vara en troende. En troende tjänst är helt enorm. Jag ska säga att den räcker jättelänge. Folk de vill alltid sätta mig i ett fack. Ja men Alf, du är ju en evangelist. Nej men du är väl en herde. Nej du är en profet. Tyst med dig säger jag till. Jag är en enkel lärjunge. Det räcker länge för mig. Jag får inte gå där och ha några lappar i skallen eller skriva ut. Jag behöver inte det. Sen om Gud har kallat mig, det har ingen betydelse. Jag är först och främst en troende människa. Det räcker lugnt. Kära Jesus. Ja. Förstår ni min jämförelse? Ja, det gör ni. Ni fattar den va? Med lumpen och Guds riket. Så jag vill bara säga så här. Tror ni att Guds riket är långt mycket mer och bättre än Svea rike? Och det säger vi alla ja till. Ja, det tror vi allihopa. Och då kan jag säga att då har ni svarat rätt. För det är precis vad det är. Guds riket är långt, 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 långt mycket mer än vad Svea rike kunde liksom förse en människa med. Så att var glad. Glädje är ett vapen. Jag sa ju här i början att du kan ju vara ett levande apotek, så se till att vara det då. Sprid glädje. Se till att du själv är glad. Hur ska du kunna ge en tomat om du inte själv har den först? Du måste ju själv också vara glad för att kunna ge glädje, eller hur? Du kan inte gå omkring och säga så, var en glada. Kan du vara jätteglad nu idag, eller? Vi hade ett möte en gång, så det var en syster till mig, alltså en fysisk syster. Och så sa jag, du kan väl se glad ut för en gångs skull. Så sa hon, Alf, jag är glad på insidan. Jag hoppar och dansar på insidan. Jaha du, jag får se när du gör det. Ja, det var alltså min fysiska syster. Jag är ganska snäll annars. Annars. Det är inte alltid. Jaha. Har du hållit på för länge eller? Det är bäst att fråga. Nej, det är det inte. Jag var på Rika faktiskt på stället. Så kan jag få ta en sak till? Så hör man nere i bänk. Kan du inte sluta nu? Och då slutar jag. Åh, Jesus. Ja, det är så roligt, så roligt. Det är så roligt, så roligt. Så. Vad ingår det i ordern då? Jo, det står så här. Att genom hans namn skall du och jag driva ut onda andar. Vi skall tala i nya tungor. Det är ju ett hemligt språk kan man säga som djävulen inte fattar. Du och jag kommunicerar med högste befälhavaren själv. Utan några mellanhänder. Det bygger också upp dig själv på din allra heligaste tro. Ormar ska de ta i händerna. Nej, kom ihåg början när jag läste den. Nej, fy för det. Vi missar inte jag djur. Men vad betyder det? Det betyder att vi har ingenting att frukta. Utan det är bättre att ha en sann fruktan. Och den kallas Guds fruktan. Om du dricker något dödligt gift ska det inte alls skada dig. Vi har ett beskydd. Vi har alltså ett övernaturligt beskydd. På sjuka skall de lägga händerna och de skall då bli friska. Alltså så enkla ord då. Visst är det enkelt? Alltså det är ju jätteenkelt. Vi gör vår lilla del och så gör Gud sin stora del. Vi samarbetar med Gud. Och så gick de ut, de predikade överallt. Det är en proklamation som också är övernaturlig. Och Herren, han verkade med dem. Han samarbetar med dem. På vilket vis? Genom att han stadfäste ordet som talades. Vill du ha helande möte, får man predika helande. Så stadfäster Gud helande. Jag höll på 5 år i en liten by som heter Gränum som ligger i Blekinge i 5 års tid. Varje tisdag var jag där och undervisade. Och vi hade en kvinna i församlingen som var lovsångare. Hon hade jobbat som förskolelärare och en dag när hon jobbar så är det en liten busig kille som har klättrat högt upp i en klätterställning och så bara skriker han: fånga mig! Och så hoppar han rätt ut alltså. Och där står hon och är liksom inte beredd egentligen alls. Så det medför att kotan den går av här så hon blir totalförlamad härifrån. Nej, i benen blir det. Så nu så hade hon suttit i rullstol i 16 år. Men hon kunde använda händer och så att hon spelade piano och hon sjöng. Och denna kvinna hade fantastisk tro för alla andra människors helande. Varenda tisdag så bad hon om bönedukar och vi bad för bönedukar och hon tog med sig dem. Och nästkommande tisdag så hade hon fantastiska vittnesbörd. Hur människor blev helade till höger och vänster. Och människor kom då till kyrkan och ville se vad var detta för någonting. Hur kan detta fungera? Det är rätt intressant. Och jag gick och tänkte, när ska poletten trilla ner i hennes hjärta att hon också kan bli helad? Så i 5 års tid, och jag kan säga att jag predikar väl inte om helande varje tisdag, men jag var ofta berörd av det ämnet. Och så en tisdag så händer detta. Jag frågar, är det någon som vill ha förbön? Det var ingen som går fram. Så jag säger, då avslutar vi mötet och så fikar vi. Och så kallar Elinor på mig. Hon heter Elinor. Så kallar Elinor på mig. Hon sitter vid pianot. Så kommer jag fram till henne. Så säger hon så här: Alf, jag förnimmer mitt hjärta att jag ska inte sitta längre i den här rullstolen. Och jag liksom direkt tänkte jag ska lägga händer på. Och då säger hon: nej, rör mig inte. Och detta tyckte jag var jättebra. För det säger mig en sak. Att det var ordet som är Jesus. Det var ordet som har kommit in och penetrerat hennes hjärta. Så säger hon så här: Alf, kan du gå bort till Janne, min man? Och så kan du berätta för honom att jag ska resa mig upp från rullstolen. Varför det då? Varför ska det? Jo, han kommer att bli jätterädd. Så jag går bort till Janne. Där. Du, Janne, bli nu inte rädd, men din fru ska resa sig upp från rullstol. Och han sa liksom. Ja, så i alla fall så säger jag Elinor till mig: kan du ställa dig 5 meter ifrån mig? Så ska jag gå till dig. Han har suttit 16 år i rullstol. Hennes ben är som spagettipinnar. Muskulaturen är helt... Det är ju inga muskler ju. Hon inte använt sina ben på 16 år. Så tar hon. Tar väck där. Så sätter hon ner ena foten. Så hon sitter fortfarande rustad. Sätter ner andra foten på golvet. Så reser hon sig upp. Och så tar så och vinglar lite så. Och så börjar hon gå. Och så blir det klarare och klarare, tydligare och tydligare. Och ett väl skriker hon till mig: flytta på dig, backa! Och jag backar och hon går. Så går hon ut i foajén. Och så går hon in i köket och så kommer hon ut i fikarummet. Och där står hennes man Janne. Och så lägger hon upp ett sånt gapflabb. Rätt i ansiktet på Janne. Och jag säger till henne, vad skrattar du så våldsamt för? Och så säger hon till sin man, Janne, det var rätt så onödigt att du var i Falun igår och hämtade en ny invalidbil till mig. Hade han varit redan uppe i Falun och hämtat en ny invalidbil? Alltså helt fantastiskt. Sen fick jag sms varje dag i några flera veckors tid. Vet du vad jag skulle sett, Alf? Igår så gick jag ut och hämtade posten. Du skulle sett mina grannar. Och vet att nu kan jag städa listorna nere vid går. Det har jag inte kunnat göra. Alltså sånt som vi tar som helt självklart. Det var ju mirakel på mirakel för henne. Och sen var hon ju rolig också. Jag älskar humor. Jag gillar humor. Och grejen var att hon var inte bara att betjäna i vår lilla församling. Hon betjänade i pingstkyrkan i Olofström också. Och då sa hon till Janne, Janne, nu gör vi så här. Vi åker med invalidbilen till pingstkyrkan. Och så rullar du, kör vi in i min permobil där. In, eller heter permobil? Eller så, ja. Så kör jag in där. Och så när jag ska liksom spela piano så reser jag mig upp från rullstolen. Och så går jag fram och spelar. Kan vi inte göra så? Ja, det gör vi. Så, Janne, det gör vi. Och så gjorde de det. Och de är helt fuckade. Vad har hänt med henne? Alltså. Ja, det är spännande, vänner. Det är fantastiskt. Kära Jesus. Säg inte att det inte händer något i Sverige. Nej. Det händer grejer här med. Nej, jag får väl kanske gå ner för landning här. Jag ska bara titta om det är något speciellt som jag... Ja, jag tänkte på det här att när man gjorde lumpen så jag fick avkläda mig alla mina civila kläder och ikläda mig alla de här lumparkläderna. Och man kan säga att det är samma i Guds riket. Det står att alltså om någon är i Kristus så är han en helt ny skapelse. Det gamla är förgånget. Se, något nytt har kommit och det är det. Rota inte det gamla. Lev i det nya. Och Paulus han säger, nu lever inte längre jag utan Jesus Kristus lever i mig. Så vi har ju verkligen avklätt oss den gamla människan, iklätt oss den nya i Kristus som är vårt härlighetshopp. Och det står i andra tim 2:4. Ingen som tjänar i krig låter sig insnärjas i näringsomsorger. Ty han vill vara den till behag som har tagit honom i sin sold. Och Gud han har tagit dig i sin sold. Tack Jesus. Den som tror på Guds son har evigt liv. De som inte tror och lyder honom kommer aldrig att se himmelen. Står det i levande Bibeln, Johannes 3:36. Det är ju allvarliga ord. Halleluja. Tack Jesus. Ja just det. Nu ska jag avsluta. Jag ska ge dig en... Det är det, jag lovar. Jag vet, ibland är det så här, nu är det sista, och sen har man sagt det. Nej, det, nu ska vi ta det sista. Nej, jag lovar, jag ska ta det sista nu. Paulus, han säger så här till sin andlige son Timoteus. Timoteus, det du har hört mig säga, det ska du ta, Timoteus, och så ska du ge det till andra som är förtroende värda, som i sin ordning kan undervisa andra. Fyra stycken led. Paulus ger det till Timoteus, som ger det till dem som är förtroende värda, som i sin ordning kan undervisa andra. Fyra led. Härligt, va? Att vinna en människa, är det betydelsefullt? Ja, det är det. Ja, detta är, alltså det tillhör det jag sa var det sista. Det tillhör detta. Nu kommer matematiken här. Är det någon som gillar matematik? Ingen. Det är några. Ja, vad bra. Ja, jag gillar också mat. Om jag vinner en människa, och jag har ett helt år på mig att vinna igen, göra den till en lärjunge. Och nästkommande år så tar den människan och jag och vinner vars en till. På ett helt års tid. Det är ju fyra stycken. Om vi är fyra stycken som bestämmer oss för att nu ska vi vinna vars en människa nästkommande år, så är vi åtta stycken. Och så håller det på så här. 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 och så vidare och så vidare. Hur många år tror ni det skulle ta för att vinna hela jordens befolkning? Nu kommer chocken här. Det tar exakt 33 år. Så 8 miljarder människor frälsta. Och då har du bara varit med och vunnit en om året. Och är då, vi säger jag är den första, så har jag alltså bara vunnit 32 människor. Så snabbt går det att vinna en människa. Men vi tänker inte i de banorna, tyvärr. Vi tänker att det ska vara stort, det ska vara mäktigt, det ska vara nya fina lokaler, det ska vara tältmöte, det ska vara ditten, det ska vara datten, det ska vara allting, och så glömmer vi bort att vinna en människa. Nu ska jag ge dig ett annat matteexempel. En annan kille eller tjej som vinner 10 000 människor i månaden. Wow! 10 000 i månaden. Tidningarna skriver om det. Kyrkorna kallar den predikanten till höger och vänster. Och han är fullständigt totalt utarbetad. Men inte den andra, eller? Hur många år skulle det ta då? Det blir alltså 120 000 på ett år om det skulle vara 10 000 varje månad. Hur många år skulle det ta att vinna 8 miljarder människor? Ja, jag har räknat ut det och säger svaret. Det skulle ta 66 666 år och 6 månader. 66 000 år. Och ändå är det som de flesta kristna är så fascinerade av. Istället för att inte gapa efter det stora stycket, utan inrikta sig på en människa, vinna den till Kristus, göra den till en lärjunge, och sen är ni två stycken som kan hjälpas åt och be och vinna varsin. Bra, va? Det är ett matematiskt exempel, det fattar ni. Men fattar ni andemeningen som jag säger? Fattar ni andemeningen? Fattar ni hur viktigt det är? Det sista matematiska exemplet. Idag finns det cirka, jag tror det är ännu fler, men bara för att inte jag ska överdriva, så finns det cirka 500 miljoner troende människor på jordklotet idag. Om alla dessa 500 miljoner bestämt sig för att vinna varsin, så har vi varit uppe i 1 miljard. Om 1 miljard människor har bestämt sig för att vinna varsin människa, så är vi uppe i 2 miljarder. Om 2 miljarder bestämmer sig för att vinna varsin, så är vi uppe i 4 miljarder. Om 4 miljarder människor bestämmer sig att vinna varsin, så är vi uppe i 8 miljarder och kan Gud hämta hem oss allihopa. För då är hela jordklotet frälst. Och då tar det 4 år. Tycker ni att jag är helt fysen totalt ute och cyklar när jag säger att vinna en människa? Nej. Jag gör det faktiskt väldigt lätt för oss. För mig också. Konstigare än så är det inte. Varför är det ingen väckelse? Därför vi hittar på så mycket annat som tar och pumpar oss slut. Så vi har inte tid med att ta hand om en människa. Bjud hem. Laga en god middag. Bjud hem. Du vet, en mätt mage lyssnar väldigt bra. Han säger det när du kommer in i ett hem. Ät vad som sätts fram. Bota de sjuka och säg till dem, Guds rike är nära. Det är inte svårt. Nu så knäpar min fru sina händer där nere och vill jag ska sluta. Hon har suttit så jättelänge. Och sen gjorde hon så också. Herre, jag tackar dig, jag prisar dig. Nej, det gjorde hon inte. Ni får inte tänka så, det gjorde hon inte. Herre, vi tackar och prisar dig för att du är en fantastisk Gud och tack att du är vår Gud. Tack att du är vår underbara Herre, vår frälsare, vår kung. Tack att du är fantastisk. Vi älskar dig. I Jesu namn. Amen.